This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Dags för säsongens första filosofiska salong. Och det är klart att vi måste prata om något som anknyter till den internationella kvinnodagen. 8 mars. Välkomna hit.
Tack så mycket.
Men vi vill sitta
och lite snyggt när du kommer.
Ja.
Det här är för
vi har
nu
fått lära oss
tittare.
Att sitta som ja. Victoria.
Ja. Ja. Och det var ju inga
tänk du sitta så hela?
Nej, det var inte så bekvämt.
Var det inte?
Nej.
Nej, men det är så vi firar internationella kvinnodagen.
Ja, vi sitter snyggt. Vi sitter snyggt.
Vi sitter snyggt. Mm.
Men jag orkade inte så länge. Ja.
Men hörni, välkomna hit.
Tack.
Vad är ni på gång med?
Ja, oj. Nej, men jag kommer ut med en ny bok nu snart. Igen, faktiskt.
Igen, ja.
Ja, 2 maj släpps min nya roman Avlivningskliniken Tusenskönan. Som handlar om en privat suicidklinik.
Oj, jag skrattade till, men det låter väldigt allvarligt.
Men den är rolig.
Ja, den är rolig.
Den är allvarlig också, naturligtvis. Men det är det som är på tapeten nu, så jag får komma tillbaka och prata om den.
Och Brunnsgatan.
Förstås alltid Teater Brunnsgatan 4, där vi just nu spelar Total strukturalitet. Mm. En rolig kaosföreställning. Mm. Mm.
Och jag jobbar ju med min PR-byrå,
ja.
Mafioso PR. Mm. Och så håller jag på med lite skojiga startups, tech-startups. Mm. Och sådär.
Nu har vi talat om vad ni gör. Mm. Nu ska vi tala om djupare saker.
Ja. Det inte. Nej, men det är, jobbet är väldigt viktigt. Ja, alltså, absolut. Identiteten sitter i jobbet, så att, det är viktigt också. Mm.
Hur mycket sitter av identiteten i kvinnligheten? Jag tänkte vi skulle prata om kvinnlighet och feminism. Jag har faktiskt formulerat det så här. Måste feminismen vara god?
Nej, det måste den inte.
Nej.
Den får vara som den vill, för min del i alla fall. Så snabbsvaret är väl att den absolut inte måste det, utan får forma sig själv ut efter sina anhängares behov.
Om du utvecklar det lite då. För att det, vad som
men frågan är också, så här, måste den vara god? Och varför måste den det? För att bli populär, för att bli mer omtyckt, eller vad, hur menar du? Liksom,
jag tänker så här att när man är ansluter sig till en ism, så är det ju ofta mycket annat som krävs. Mm. För att om du kliver utanför det, då är det ingen riktig feminist.
Ja, jag är inte feminist. Nej. Jag vill verkligen i början av samtalet redan poängtera.
Och då måste jag fråga hur du definierar feminism.
Ja, jag tycker att eftersom jag inte är anhängare av danismen, så behöver jag inte definiera det heller. Jag tror att behovet av att definiera feminismen skulle vara större för mig om jag ville vara feminist. Mm. Men nu vill jag inte kalla mig för det. Så att, jag vet inte. Det kanske är bättre att folk som tycker att de är det definierar det. Men du tycker du är ju det.
Ja.
Mm. Nej, men jag tycker absolut inte att feminismen behöver vara god, tvärtom. Jag tycker att feminismen behöver bli lite ondare. Och jag skulle kunna dra en parallell till och med till kulturen. Där, som man ju ofta...
Den måste vara god också alltid.
Ja, det beskrivs ju så. Mm. Den ska vara uppbygglig och den ska vara, sådär, ha ett gott syfte. Vilket ju är rent destruktivt att tänka så kring kultur. Och lite grann är det också så på samma sätt med feminism. Jag tror mer på feminism genom uppriktighet, konkretisering och konfrontation.
Mm.
Och jag tror att min feminism delvis hänger ihop med att jag är en så dålig kvinna. Apropå hur man ska vara.
Mm-hmm. Jag är ännu sämre.
Okej,
och då måste jag mena
vad menar kvinnan?
Ni är sämsta, men innan jag säger du dålig, vad är det menar du med det?
Nej, men jag menar bara att ända sedan jag var en flicka så har jag på något sätt förnummit, för att nu använda det ordet, förnummit hur det finns en blick som har inbyggd i sig vad en liten flicka är, vad en tonårsflicka är, vad en vuxen kvinna är, en mamma. Mm. En vuxen offentlig person, vad man vill för kvinnoroll. Och jag har aldrig passat in i den. Därför att, framförallt därför att jag säger helt utan filter vad jag tänker och tycker om olika saker. Eller om jag till exempel är kär i någon. Mm. Då säger jag ju, jag är kär i dig. Och så väntar jag på en reaktion. Så har jag gjort hela livet.
Men det är inte alltid.
Reaktionen är oftast mutism. Total panik. Salt stod. Därför så ska man inte göra tydligen när man är kär, utan man ska liksom mer göra så här.
Ja, jag vet. Och
nu... Det är inte alla som gillar det heller, om vi ska vara helt ärliga. Man kan sitta så här tills man blir blå i ansiktet. Ja. Det funkar inte på alla.
Nej. Det gör inte det.
Nej. Funkar det på er?
Det är väldigt obekvämt när man börjar tänka på hur man ska sitta överhuvudtaget.
Mm. Mm. Men det är roligt, för att jag har ju lite samma upplevelse som Martina, att liksom inte passa in och vara för mycket och vara liksom... Jag är inte bekväm i någon slags... Jag har ju hanterat det på ett annat sätt. Jag har ju istället överdrivit min femininitet. Och så här. Men
och varför tror du har gjort det? Då? Vad ligger bakom det?
Nej, men alltså, jag tror inte det har så mycket. För i mitt fall har det inte så mycket att göra med att jag upplever att jag på något sätt har blivit förminskad för att jag är kvinna. Utan jag tycker mer att liksom, Sverige också är ett ganska modest samhälle. Och jag tror att liksom, det finns kulturskillnader i mitt fall. Liksom, där man från Östeuropa tar mer plats och pratar högre och liksom sådär, sånt som jag har då upplevt att jag inte riktigt passar in i det svenska, liksom, att folk är lite reserverade och sådär. Mm. Så för min del är det, jag tror att det är därför jag liksom inte identifierar mig med feminism, för att jag har så många andra lager av grejer som jag måste skala av först liksom, innan jag kommer till själva genuset.
Jo, men jag gillar ju det där när man, det tror jag är lite ute efter också, där när man till exempel ser intervjuer på tv med människor som har väldigt specifika yrken.
Mm.
De är läkare eller de är poliser eller de är sådär. Där det inte spelar någon roll om de är snygga eller inte, eller de är sexuellt attraktiva eller inte, utan det kan liksom sitta en flintskallig man med melanomfläckar på huvudet så här och säga men det är ju så här med den här gastrointestinala funktionen som vi har. Så att det är det, att det spelar roll vad man säger och vad man kan, snarare än hur pass gullig man är.
Men om en kvinna hade suttit då och sett ut på olika sätt och pratat på samma sätt, tror du att du hade reagerat annorlunda då?
Nej, men alltså det är det jag lite grann är ute efter. Alltså man skiljer på personlighet och feminism. Så feminism handlar ju egentligen bara om att utjämna diverse strukturella orättvisor, om man nu tycker,
om man
sig
nu tycker att de finns.
Om man tycker att de finns.
Ja, där håller inte du och jag med varandra.
Och det är det som är grundskillnaden mellan en feminist och en icke-feminist. Ja. Det är ju att man är
strukturella, om vi bara bryter
ner det. Och individuella, tror jag.
Och individuella.
Och individuella, ja, men det är klart att det samverkar. Men om man ser till sånt, så man kan ju alltid gräva i vad som är orsaken till saker och ting.
Men för mig blir ju patriarkatet liksom, det blir nästan som en konspirationsteori för mig. Alltså det är lite som att jag är ju dinna då, jag får ju jämt höra talas om den här sionistiska konspirationen. Men de ringer aldrig till mig. Alltså jag har inte fått en enda bank, jag har inte fått några juveler, jag har inte ens fått en liten... Jag vet inte vad. Ett filmbolag har ett mediehus. Varför är det ingen som liksom från den judiska konspirationen som ringer och ger mig massa saker? För att,
du,
jag tycker att patriarkatet är lite likadant. Ja. Det blir lite hjärnspöke av det hela.
Alltså, grejen är att för mig är det inte en sån klar uppdelning. Jag vände mig emot faktiskt att man skulle hävda att alla män är överordnade alla kvinnor i alla sammanhang. Det tror jag de flesta menar att... Det är fullständigt uppåt väggarna.
Eller att det pågår ett krig mellan könen.
Nej, men det är klart att det inte gör.
Nej, det är klart att
utan,
det inte gör.
Utan däremot så är det så här att samhällen utvecklas relativt långsamt. Inte bara när det gäller jämställdhet, utan när det gäller...
Ja, homosapiens utvecklas ju inte alls.
Ja, homosapiens,
till exempel.
Får jag bara säga, för nu lyssnar jag på er. Jag är då kluven i det här för att jag känner mig... jag skulle absolut säga att jag är feminist. Men jag tycker att den är ganska sträng. Hur man ska vara om man är en god feminist.
Ja, det är därför jag inte orkar hålla på med det där, för det känns inte tillåtande. Det är oförenligt med personlig frihet för mig på något vis. Och det värderar jag. För mig är det ett utopiskt tillstånd.
Men
personlig frihet och samarbete människor emellan, det tycker jag är utopiska tillstånd.
Men min tanke är sådär då att jag tycker att det bottnar varifrån man kom. Min mamma var väldigt noga med utseende. Och jag kände mig alltid också, precis som ni, passade inte in. Men jag hade då kluvit mig själv i liksom två delar. Så att den ena var vild och galen och gjorde precis vad han ville. Den andra passade in och var till lags. Och det här gjorde att jag blev ju ganska schizofren i hur jag skulle vara. Men en sak var säker, jag ville inte leva och vara som mamma och vara ekonomiskt beroende. Det var jätteviktigt. Så för mig är ju feminism också att man som kvinna är jämställd och ekonomisk.
Ja, men det är i slutändan kokar ju allt ner till pengar, om vi ska välja. Det är därifrån man får sin personliga frihet. Man måste ha
där oberoende. Där har vi ju varit ojämställda, ja, det får precis. Du hålla med.
Ja, det har vi.
Alltså, på den tiden, men på den tiden kvinnor inte ens var myndiga. På den tiden vi inte ens hade röst.
Men den har inte våra mammor upplevt heller.
Nej, men jag menar
att ingen direkt, de här... Så, absolut, självklart.
Men alltså, jag menar att det lever kvar ekon, naturligtvis, av det här. Och också, som vi har varit inne på tidigare, tror jag, det här med hur pass tillåtande vissa sociala miljöer är mot män jämfört med hur pass tillåtande de är mot kvinnor.
Ja, men det var ju, du kommer ihåg när jag blev feminist i en vecka för några år sedan.
Ja.
Sen gick det ju över. Det var ju för att jag tyckte att folk var så otillåtande just mot mig specifikt.
Och sen när det inte berörde dig längre så var du inte feminist längre. Det där var solidaritet inte
då? Nej, men det var ju när jag blev ihop med min nuvarande man och alla blev så arga på mig för att jag var någon slags fallen kvinna som hade förfört den här oskuldsfulla mannen.
Det kanske var den där haggan som ni har pratat om då?
Ja. Mm. Ja, nej, men då blev jag ju feminist i ungefär en vecka. Och Martina var...
För att du var sur för några löpsedlar.
Ja, för jag var sur. Så då, men vet du, då upptäckte jag också så här... Då
det är ganska osolidariskt att du bara är när det gäller.
Men vet du, jag vill gärna referera till det. För jag tycker att det finns väldigt mycket egennytta inom feminism. I alla fall liksom bland de som är mediala feminister, så att säga. Det är mycket positionsframflyttning. Det är makt. Och jag tänker så här, vill man ta sig upp på toppen, vill man ha liksom en bra position i samhället, då kommer man att drabbas av konkurrens. Så folk som tävlar. Och jag tror så att jag tror att den är både intersexuell och intrasexuell. Och jag vill inte dela upp den i liksom bara efter genus. Det är klart att liksom vi som har någon slags, jag vet inte, karriär, någon position, att man har fått slåss för att komma dit, och det finns en konkurrens människor emellan. Och jag tror inte det är så enkelt att när människor väljer att samarbeta så gör de bara det på grundval av att de tillhör samma, liksom, har samma könsbit.
Nej,
liksom.
Det är klart.
Samarbete inte... är ju det utopiska tillståndet.
Är inte det här väldigt utifrån ett medelklassperspektiv, jo, där de har pengar och så vidare?
Absolut, men vem är det som ger feminismen röst då? Det är ju bara elitkvinnor. Det är ju de enda...
Jo, men då kanske vi måste vara solidariska.
Ja, men det är medieutrymme. Där pratar du medieutrymme. Ja. Sen när det gäller, men absolut när det gäller det här med klass. Om man tänker sig två människor som båda arbetar i extrema låglöneyrken. Så det finns ju en norm som är, ska någon till exempel vara hemma längst med barnen så är det kvinnan, och är det någon som ska gå vidare i karriären så är det ofta, absolut inte alltid, men ganska ofta lättare i de mansdominerade branscherna
och lönerna är inte
att
lika,
höja sin lön. Ja, precis. Och ja, precis, kvinnodominerade yrken är...
Nej, men du vet, så, du frågar, men... liksom, ska vi prata om konkreta saker? Så att jag har att kvotera föräldraförsäkringen, det är för mig helt självklart att man ska göra. Men det tycker jag att man kan absolut tycka utan att för den skulle kalla sig för feminist. Det är klart att inte kvinnor ska hamna i någon så här pensionsfälla för att de har varit borta och vabbat eller att de har liksom varit hemma längre med barnen.
Nej, men där är det något på spåren, för där pratar vi om normer. Jag försöker ju...
Men också lagstiftning, inte bara normer. Absolut. Men man kan inte vänta tills normerna
förändras
med dem.
Absolut, lagstiftning. Ja. Och lagstiftningen får gärna föregripa
normerna.
Processen att förändra normerna. Givetvis.
Men alltså, det jag är lite undrande över, det är att så fort man då går ihop och kallar sig för någonting, vilket i vissa fall är viktigt.
Jag tycker det är obehagligt. Jag tycker inte man ska göra det.
Men om man nu säger att feminismen, då är det ju så att då blir det genast väldigt mycket som hängs på detta.
Men är det inte skönare att bara inte göra det då? Är det inte bara skönare att ställa sig utanför som jag har gjort? Så slipper man ju bli påhängd grejer.
Fast egentligen så står ju du för samma saker som vi pratar om.
Jo, men jag vägrar att kalla mig för feminist, för då slipper jag bli
påhängd.
Men det
är kanske för att du inte vill vara en julgran för en ideologi.
Nej, jag vill hellre ha mina stilettklackar och tajta klänningar och göra som jag vill.
Kan man feminist?
Och då är det så strängt så att man inte kan se ut?
Nej, det är inte.
Nej, men vet du, jag kan säga det här med den manliga blicken, att vara en behagsjuk kvinna. Ja, många skulle säkert uppfatta mig som lite behagsjuk. Jag är innan jag kom in här.
Du är rätt kaxig för sig.
Jag har suttit i sminket i 2 timmar och lockat mig.
Du är jättefin.
Ja, men jag kanske är lite behagsjuk då. Kan inte få vara det. Kan inte bara få älska den manliga blicken.
Men det är massa radikalfeminister som är också.
Ja, älskar det. Men det känns inte som att...
Nej, det har inte med feminism att göra.
Jo, men för vissa har det ju det.
För vissa kanske har det. Nej, men det är klart att det finns... Nu ska jag faktiskt säga någonting som kanske kommer att få många mina meningsfränder att bli arga på mig.
Ja, okay.
Det är det bästa som finns.
Nej, men det är att jag... Usch.
Nu tar du i.
Ja. Nej, men alltså, det finns en problematik i till exempel identitetspolitiken som handlar om att man man tillskrivs ett sorts solidaritetstvång som är väldigt, väldigt strängt. Mm. Så att man till exempel...
Och snävt.
Så om jag kan till exempel förväntas bli sårad över saker som inte rör mig i ryggen överhuvudtaget. Till exempel om någon gubbe är nedlåtande mot mig eller om någonting händer. Sådär, att jag ska på något sätt baka in det i en identitetspolitisk kaka. Fast jag tycker inte det hör hemma i den kakan. Jag tycker att det är liksom en...
Personlig grej, en isolerad
bisak.
Och det är egentligen det som var för grundfrågan.
Men då är det osolidariskt av mig att inte bli tillräckligt ledsen.
Då måste du låtsas att du blir ledsen.
Helst.
Det är väldigt konstigt men egentligen.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då tänker jag så här, hur slåss man för de här viktiga frågorna och ändå är mycket mer tillåtande?
Integritet,
det är det
tror
som
jag.
Är jätteviktigt.
För att det är det också, man måste tänka på det, apropå det här med kvinnor respektive män, om man ska vara så konkret, så är det ju några av mina närmaste
vänner
är män som är födda på 40-talet och har höga positioner i samhället. Det är ju mina kompisar. Mm. Så att det här handlar ju inte om den som har en kissapparat som sticker ut är dum.
Alltså den enda gången jag är intresserad av kissapparaten är om man själv ska komma till. I övrigt tycker jag att det är ganska ointressant vilken kissapparat man har.
Ja, men så kissapparaten är ju inte grejen.
Nej, men nu tycker jag att ni har lite kommit bort från ämnet. Jag tycker ändå att du satte ju fingret på spiken eller huvudet på spiken eller vad det heter. Nämligen du pekade på ekonomiska förutsättningar. Och där är det ju fortfarande väldigt ojämlikt.
Ja, men då ska inte tanten hålla på att vara hemma med barnen.
Men vem ska ta hand om dem då?
Alla behöver inte ha så jävla många barn heller, om man ska vara på det humöret.
Nej, alltså, i för sig.
Ja, det är ju en annan fråga egentligen, hur många barn man får unna sig.
Men hur får man upp den där snäva, liksom stränga...
Med lagstiftning.
Lagstiftning.
Ja, det tror jag. Just när det gäller föräldraförsäkring.
Men
tror jag
lagstiftning är också beroende av opinionsbildning.
Ja, men folk vänjer sig snabbt också. Kommer det någon ny lag så folk accepterar ju väldigt snabbt. Jag tänker på det här rökförbudet på kaféerna. Rökarna var arga en vecka, sen glömde de bort det.
Nej, men vägen dit.
Just de modiga politiker som vågar fatta impopulära beslut.
Ja, men det vet inte jag någonting om hur man gör. Men det är klart att det måste vara så. Mm. Man kan inte bara tänka på dagsformen i... opinionen liksom. Mm. Jag vet inte.
Men det tror jag. Det måste vara större tolerans.
Större tolerans, och framförallt att inte känna ett sånt hot när möjligtvis vissa formuleringar eller reaktioner inte följer ett visst. För att det är inte meningen att vi ska ersätta ett patriarkalt normsystem med ett annat, ännu värre normsystem där vi går och vaktar varandra.
Gårdagens offer får ju inte bli morgondagens bödlar, som det är så vackert heter.
Så att säga.
Då slutar vi där, för det var bra. Ja. Och så byter vi ämnet.
Bravo! Ja. Bra.
Nu menar du så. Om att det var en bra formulering och vi ska byta ämne och det ska handla om något helt annat. Var sitter själen? Filosofi har ju många gånger handlat om själen. Var sitter den? Var finns den? Och finns den överhuvudtaget? Vad säger ni?
Ja, jag tror ju egentligen att hela människan sitter i hjärnan. Men man kan förnimma det som skulle kunna kallas själen egentligen i hela kroppen. När man tänker att man får en chock. Eller man blir blixtförälskad. Eller man förlorar någon man älskar i ett slag. Då sitter det ju ofta i hela kroppen. Mm. Och sen går du över till hjärttrakten, ofta långvarig sorg. Mm. Sitter ju ofta som en sorts brosk i bröstbenet.
Brustet hjärta är ju en diagnos.
Ja, brustet hjärta, precis. Takotsubo. Mm. Ja, så att man faktiskt kan bli fysiskt väldigt sjuk av, inte bara psykosomatiskt, utan faktiskt bli sjuk av sorg.
Mm.
Så att kanske sitter själen på något sätt i de vitala organen. De som blodomloppet prioriterar.
Nej, men jag är också lite naturvetenskapligt inriktad som Martina här och tror att det är ju, medvetandet sitter ju i huvudet. Det är ju synapser och grå massa och allt det där.
Och kemiska vätskor. Då.
Ja. Men jag tycker också att liksom det är svårt att fundera på sin egen själ. Alltså man gör ju inte det. Alltså, i alla fall jag är inte så pass navelskådande att jag funderar på var min själ sitter och mitt själsliv och sådär.
Men pratar du inte med dig själv?
Nej, men jag skulle säga så att ibland träffar man ju någon som man tycker är ens själsfrände. Men människa som man känner att man connectar väldigt snabbt med. Och då tror jag att man kan säga att det är en människa som man skrattar åt samma saker som. Och att man tycker illa om samma människor. Ungefär. Och då känner man att man har, det baseras på när man känner att man har en själslig connection med någon.
Mm. Men jag kan känna att jag pratar inåt med mig själv som jag inbillar mig i min själ.
Men jag tror att det är jättebra att du gör det. Jag önskar att jag gjorde det, men jag har inte... Nej, prata med sig själv är nog väldigt nyttigt.
Det är väldigt nyttigt. Jag har ju en bild som kanske skulle kunna kallas för... Eller någon sorts verksamhet som skulle kunna betraktas som själslig. Om jag är väldigt pressad så kan jag fortfarande gå in i samma psykiskt isolerade tillstånd som jag var i väldigt mycket när jag var liten.
Mm.
Och väldigt ensam, inte hade några kompisar och sådär. Och också vissa perioder som vuxen har varit ensam, att jag har liksom kvar den världen inuti mig fortfarande, som är en sorts drömvärld. Och den är ju unik för just mig på samma sätt som din är för dig, oavsett om den är verbaliserad eller inte. Men en sorts tillstånd som jag tror faktiskt att bara jag kan försätta mig i, som är väldigt bra att ha. Om jag skulle råka ut för någonting, om jag skulle till exempel bli kidnappad och placerad i någon trälåda eller någonting.
Skulle du gå in där?
Då skulle jag gå in där. Nej, jag är hos tandläkaren, kan jag gå in där.
Mm.
Om det gör för ont. Men det är jättebra. Eller föder barn. Eller vad som helst som liksom är väldigt krävande.
Mm.
Och då tror jag det avlastar förmodligen andra områden i, ja, men i kroppen eller i psyket som skulle ha tagit stryken.
Jag tycker det är så intressant. För att jag tror att mitt själsliv kan existerar inte utan yttre stimuli.
Mm-hmm.
Alltså, jag, nej, det är sant.
Så man isolerade dig, ja, Dominika, vad skulle hända då?
Ja.
Nej, men du satt jag skulle bara vegetera förmodligen, bara äta.
Du skulle bara vara en kropp.
Men du får ingen mat.
Nej, men alltså, jag känner att jag liksom, för att aktivera mitt själsliga påslag så behöver jag antingen träffa människor och prata som er. Eller litteratur. Alltså jag tror det. Det är väldigt intressant att ni kan...
Om du är tyst då, nej, är jag alldeles tyst. Själv.
Nej, jag måste ha yttre stimuli hela tiden.
Men det går ju
så
inte.
Så är det ju att vara modern människa. Det är väldigt svårt att bara vara tyst. Liksom.
Men var det så när du var liten också? Kommer du ihåg det?
Ja, nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men jag funderade ju på frågan. Liksom. Och då tänkte jag att, liksom, att just det här med att man är själsförändrad, att man connectar med någon annan. Och det kan man göra via ett fysiskt möte eller... via någonting som den personen har skapat och skrivit. Eller...
Ja, men det är ju intressant att du inkluderar litteratur.
Ja, självklart.
Då blir jag jättelycklig.
Ja, men jag är ju
det är också ett möte.
Men man kan väl inte säga att du är själlös?
Nej, men jag tror att liksom, mest så pågår man ju med sitt liv, eller hur? Mm. Och liksom för att verkligen se sitt eget själsliv så kanske det behövs någonting som drar igång det. Jag är väldigt lite navelskådande. Jag tror att liksom, jag är inte så introspektiv av mig.
Och du frågade inte så här, vem är egentligen jag, Dominika?
Ja, men det var länge sedan. Ja.
Men du har haft en sån period.
Ja, självklart, jag har också varit ung.
Mm.
Men jag vet inte, som jag skulle bara sitta själen. Kanske i mötet med någon annans själ.
Du fick en fråga, vet jag, i allvarligt talat, som är ju spännande. Om ögonen är själens spegel, var sitter då själen hos människor som är blinda?
Ja.
Det var en väldigt speciell fråga du fick där.
Och och grejen är att vi fick ju välja våra frågor i det programmet. Och jag fastnade ju omedelbart för den. Därför att jag ville ju börja fundera på det. För det är ju egentligen en fråga till en seende människa. Hur skulle du få... För att det allra första man gör när man vill få kontakt med någon är ju just att ta ögonkontakt. Och hur får man kontakt annars? Då tänker jag att egentligen så sitter ju själen lika mycket kanske i rösten.
Eller i det skrivna ordet. Man behöver ju inte se en författare man tycker om i ögonen för att liksom få en själslig connection med den personens text.
Nej, exakt. Eller i rörelsemönstret eller i allt det här. Men vi är ju, apropå intryck, så är vi ju vi moderna människor extremt dominerade av och beroende,
av
synintryck.
Ja, alla möjliga taktila intryck. Vi är beroende av det mesta liksom, egentligen.
Men vad kommer uttrycket ifrån?
Att ögonen är själens spegel.
Ja,
det är väl kanske för att folk ser antingen glada ut på ögonen eller ledsna ut på ögonen eller gråter. Eller
men det är intressant med skådespeleri om man vill göra flera uttryck samtidigt. Mm. Så kan man ju ha ett uttryck i ansiktet och ett annat i ögonen. Skådespeleri handlar ju jättemycket om det, att det man vill visa håller man tillbaka. Så sättet att visa som skådespelare, nu känner jag djup sorg, är att först känna den och sen försöka dölja den.
Men skådespelare måste ju, alla bra skådespelare måste ju ha väldigt intensiv blick, eller hur?
Ja, nej, men om jag ska nu spela att jag är ledsen, så tror ju inte ni på mig om jag gör...
Nej, då tycker vi att
utan det
du
måste
manipulerar
liksom
oss bara.
Mer subtilt, för att det ska bli på riktigt.
Hur gör du då?
Nej, men jag är ju inte skådespelare. Det krävs högskoleutbildning.
Det är många som tror att, liksom, att själen... Nu är det lite trendigt att tycka att själen sitter i tarmen.
Just det.
Ja.
Nej, men försvaret är det för sig.
Ja, men även liksom depressioner och själva...
Att man kan bota ångest genom att...
Ja, genom att äta probiotika.
Och det tilltalar dig mer?
Nej, men man måste väl testa. Jag kan väl äta lite såna probiotika och se om jag blir gladare av det. Jag utesluter ingenting. Jag äter det nu sedan en vecka tillbaka. Jag kanske blir jättelycklig.
Nej, men min pappa brukade säga på den tiden... Jag pratade med honom att han kallade mig för gris. Alltså ungefär som man kallar andra för gullet eller något. Så han sa... Gris.
Men lilla grisen eller lilla på gris. Taskigt sätt? Eller liksom?
Nej, snällt.
Ja.
Han bara...
Nasse.
Gris. Vi vet ju alla att det finns psykosomatiska effekter. Men det finns också somatopsykiska effekter. Det vill säga...
Tvärtom.
Kroppen påverkar själv, men det vet vi ju.
Ja, en sund själ är en sund kropp.
Ja.
Jag har precis börjat gå på gym. Alltså, jag har aldrig gjort det förut. Jag har inte idrottat på 30 år. Men nu har jag gått på gym en vecka. Jag känner ju att jag blir ganska glad av de där apparaterna. Det frigörs ju en massa hormoner som är bra för själen, uppenbarligen.
För att jag tänker, om vi nu ska gå tillbaka till själen. För den är ju väldigt central i filosofin.
Och den skiljer sig från intellektet. Det är det. Jag sitter ju här för mig själv och försöker definiera begreppet själ. Alltså bland annat så talar man ju om det här, vissa anser att själen lämnar kroppen när man dör. De som har sett en död kropp kan ofta liksom säga att men jag såg ju verkligen att här var det ingen hemma. Här var det liksom utcheckat. Och
men det kanske är också för att hjärtat har slutat slå.
Nej, men givetvis kan det vara det.
Men hörni, alltså, det är ju hemskt att vi måste sluta precis nu. Mitt
nej,
nu.
Precis börjat känns det så.
Vi kan inte titta när fortsätter. Ni fortsätter ju prata hemma.
Vad händer när man dör? Lämnar själen kroppen?
Prata om det.
Och ni, tack för att ni kom. Trevlig helg.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.